Veckans boktips 1793 av Niklas Natt och Dag. Boken är utsedd till årets bästa svenska debut 2017 av Svenska Deckarakademin. Gustav den tredje är död. Mer än ett år har gått sedan skotten föll på maskeradbalen. Kronprinsen är omyndig och krigsåren har tömt statskassan. Riket styrs av egenintressen medan folket far illa. Ingen litar på någon. Överallt frodas missnöje och paranoia. Hösten 1793 hittas ett lik i fatburen på Södermalm. Den igenslammade sjö där allt kåkstadens avskräde hamnar. Den döde saknar armar och ben, men skadorna är inte nya. Cecil Winge har varit Stockholms poliskammare behjälplig med sitt skarpsinne förr. Nu vacklar hans hälsa, men han krävs på en gentjänst han inte kan neka. Tiden är knapp och den vinter som ska bli den svåraste Stockholm skådat på ett decennium är i antågande. Ur fyra berättarperspektiv klär Niklas Natt och Dag av den sengustavianska tiden dess prakt och ståtlighet och avtäcker en era av kött och blod, nöd och förtvivlan, men också förhoppningar och den vilja till förändring som sått fröna till vårt eget samhälle. 1793 är Bellman Noir, en bäckmörk sentida ättling till drottningens juvelsmycke och ett knytnävslag mot den idylliserade bilden av svenskt 1700-tal. Jag rekommenderar den starkt, en märkvärdigt bra bok, till att börja med väldigt bra tidsskildring och sedan väldigt välskriven, säger Leif G.V. Persson. En högst imponerande debut, lysande miljöskildringar och otäck samhällsskildring, perfekt balans mellan tidstypiska uttryck och nutida berättarteknik, skriver Dagens Nyheter. Snart är jag förtrollad och läser allt ivrigare. 1793 är en bladvändare. Om du faller i tårar då och då är det inget att skämmas över. Den här romanen ska göra ont. Och kanske finns det i Niklas Natt och Dags briljanta debut rent av en sensmoral. Det som föddes ur denna ståndssamhällets apokalyps var något bättre. Demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter. Det var helt enkelt inte bättre förr, skriver Aftonbladet. Ljudboken är utgiven i mars 2018. Inläsare Martin Wallström.
Första delen. Spöket på Indebetoska. Hösten 1793. Oss här nere har en stor förskräckelse påkommit. Tusende rykten flyger här. Det ena orimligare än det andra. Det är omöjligt att få någon säker underrättelse. Ty även de resande talar olika, och var och en synes mig lite poet i det han berättar. Atrociteten av brottet, sådant det berättas, är för stor, så att jag inte vet vad jag ska tänka därom. Carl Gustav av Leopold, 1793. 1. I sin dröm flyter Mikkel Kardell i kallt vatten. Med sin fria högerhand griper han Johan Hjelm om kragen. Hjelm som hänger orörlig bredvid honom med ett rött skum om mungiporna. Hans uniformsrock är hal av blod och bräckvatten. Och när sista fliken rivs ur Kardells hand av en våg vill han vråla. Men ur strupen kommer bara ett jämmer. Hjelm sjunker snabbt. Kardell doppar sitt huvud och följer i några ögonblick kroppens väg ner i djupet. I sin frossa tycker han sig ana något annat, längre ner, på gränsen av den värld hans sinnen kan förnimma. De lemlästade sjömännen faller i sina tusental mot helvetets port. Dödens ängel sluter sina vingar om dem, krönta av ett benrangels kranium. Käken rör sig i strömmen i ett tyst hånskratt. Palt! Mikkel Palt! Vakna! När Cadell börjar komma till sans av de ivriga knuffarna dröjer smärtan för några ögonblick kvar i den vänsterarm han inte längre äger. I den saknade lemmens ställe hänger nu en snidad trähand av bok. Stumpen vilar i ett urgröpt hålrum och virket hålls fäst vid armbågen av läderslingor. De skär in i hans kött. Han borde vid det här laget ha vett att lossa remmarna innan han tuppar av. Cadell öppnar motvilligt ögonen och möts av en bordsskivas fläckiga landskap. När han gör en ansats att lyfta huvudet märker han att kinden klibbat fast i träet. Sörjan sliter peruken av honom när han rätar på sig. Han svär och placerar en tanksprit innanför jackan efter att ha använt den för att torka ansiktet. Hatten har rullat ner på golvet och dess kulle är bucklig. Han slår den rund och trycker brättet över öronen. Minnet börjar återvända. Han är kvar på källaren Hamburg och står supit sig redlös vid bordet. En blick över axeln visar andra i samma belägenhet. Det fåtal fyllon som världen befunnit välbärgade nog att inte skyffla ut i rännstenen ligger kvar på bänkar och under bord i väntan på morgonen, då de kan packa sig hemåt för att motta de väntandes förebråelser. Så inte Cadell. I egenskap av krympling bor han själv och hans tid i hans egen. Mikkel måste komma. Det ligger en död i fatburen. Det är två rännstensungar som väckt honom. Deras ansikten ter sig vagt bekanta, men han kan inte minnas deras namn. Bakom dem står värden själv. Han är rödmosig och nyvaken och har intagit en plats mellan barnen och källarens stolthet, förvarad bakom lås och bom i ett blått skåp, en samling ristade glas. Här vid källaren Hamburg stannar de dödsdömda på sin väg med rackarkärran till Skanstulls galgebacke och bjud sin sista sup, varpå glasen noggrant tas tillvara, graveras med namn och datum och sällas till samlingen. Att dricka ur dem sker under övervakning och till en avgift baserad på den avrättades berömdhet. Supen påstås bringa lycka. Cadell har aldrig förstått varför. Cadell gnuggar gruset ur ögonen och inser att han fortfarande är full. Rösten är grötig när han prövar den. Varför han står på? Det är den äldre av dem, en flicka som svarar. Pojken är harmynt och säkert hennes bror av likheten att döma. Han rynkar på näsan åt Cardells andedräkt och tar beteckning bakom sin syster. Det är en döding i vattnet, alldeles vid vattenbrynet. Hennes röst är en blandning av skräck och upprymdhet.